Jag har hört att det var mysigt under den här perioden när vi, alltså när man bandade liksom innan själva signaturen.
Det var det, det var, alltså det var ju, jag, det fanns inga saker med på att jag kände mig så pressad över som att försöka leverera någonting som skulle funka i den där början innan signaturmelodin kom, för att det skulle låta naturligt, men det var ju aldrig naturligt. Det var ju så supersökt. År 252 fängslades påve Cornelius av kejsar Trebonanius Gallus. Sun Liang blev konung över Wu och romarna torskade i Syrien. Avsnitt 252 av Obiter Dictum, där inte blir en lika minnesvärd historia. Men vad fan, vi kör ändå. Och vi som sitter här och sneglar i backspegeln är som vanligt jag, Tobias Nordström, i barnstolen. Och bredvid mig, chaufför Billy Rimgard.
Hallå! Var det första gången romarna dök upp i Oddpod kanske?
Nej, det kan det inte vara, men kanske första gången i introt.
Mm.
Hur jag känner du för romarna?
Ja, men hur känner man, för, man gillar ju romarna, de hade ju ändå koll. Finns ju något där.
Ja, alltså man tänker ju inte på, jag tycker det var dåligt, men man tänker inte på hur stort romarriket var. Kan man plattaste vi har sagt, eller någon har sagt i den här podden någonsin.
Ja, men de hade ju en plan liksom. Det får man ju ändå ge dem. Jag hörde, satt och käka middag med en kompis här om dagen, och han berättade att klacken uppfann ju romarna, för då kom de på att de kunde marschera en viss sträcka längre. Fötterna orkade marschera längre, så att klacken är en sån romersk militär uppfinning.
Mm. Mm. Jag tror att jag förminskar romarriket i mitt huvud för att jag har vissa aversioner mot italienare.
Ja.
Och då är det liksom som att så här, jag förstår att romarriket var ju någonting stort och någonting betydelsefullt för historien. Men i och med att jag tycker att italienarna fortfarande tror att de är romarriket, trots att de numera är liksom Europas u-land, så vad heter det, så är det som att min hjärna även ser ner på romarriket, så att säga.
Jag gillar det här. Jag gillar det här. Alltid när ditt italienarhat spiller in i podden så blir det ändå, ja, det känns friskt.
Ja, fräscht känns det kanske inte.
Men det är en frisk fläkt. Opopulär åsikt.
En grej jag har tänkt på mycket i veckan.
Mm.
Jag håller ju på och vi har en jättesatsning med Peter Spel nu, under Musikhjälpen, där vi streamar ett spel från varje år under hela 10-talet.
Hur många timmar sitter du då och tuggar?
Ja, det kommer bli tutti balutti när vi går i mål.
Nu gillar också att du, efter att ha bärsat Italien, så drar du upp den. En liksom... Ja, men det... Det får stå för dig. Du får välja... Det är lite oklart här vilken sida du har valt, kanske.
Det var som att jag insåg det själv en halv sekund efter att jag hade sagt det. Och så var det som att jag tänkte, fan, hoppas ingen tänker på det. Men totalt då, när vad heter det, den här veckan är över, så kommer vi ha streamat i lite över 90 timmar.
Mm.
Och det är ju ganska mycket på mindre än en veckas tid. Eller på ganska precis en veckas tid. Men det att ha tänkt på under veckan har ingenting med det att göra egentligen. Det är, utan det handlar snarare om siffror. För vi insåg ganska tidigt när vi drog igång den här insamlingen att det fanns vissa personer bland våra lyssnare och följare och medlemmar av vårt community som tyckte om att när det kom liksom ojämna siffror som donerade till vår bössa, så gillade de att runda upp. Så de donerade så att det skulle bli ett jämnt hundratal eller ett jämnt tusental. Och vi började ju snabbt märka att det här finns det ju en schism. Här finns det några som tycker om när det är liksom massa treor eller sjuor och grejer i siffrorna. Här finns det några som vill liksom ha jämna hundratal, eller åtminstone jämna tal. Så då skapade vi Team Udda versus Team Jämnt. Mm. De som då vill se udda siffror, de som vill se jämna siffror. Och Var står Oddpod i Team Udda versus Team Jämt?
Team Udda känns som en mer organisk... Alltså, om man har samlat in 12 167 kronor så känns ju det mer legit än om man har samlat in 12 500.
Ja, det är jag helt med på. Och sen, men sen framförallt så känns det ju som att det finns elegans i udda siffror. Det är som att, vad heter det, jämna siffror, det är kusinen från landet. De är lite simpla. Medan, vad heter det, komplexa siffror, eller vad heter det, udda siffror är lite mer komplexa. Det är där primtalen finns, det är där liksom matematiken broderas ut mer, tycker jag det känns som, än liksom 100. Det säger ju ingenting. Det finns
också något elegant, lite som att man har, att man tabbar sig i ett dokument för att få jämna marginaler eller någonting sånt där. Att liksom 15 200, det känns ändå liksom lite mer elegant än 15 203.
Jag tror att för mig är det två olika saker. För jag gillar ju också ordning, men jag ser inte oordning i 15 373.
Aha, du menar så.
Jag ser snarare en komplexitet som är intressant. Det för mig ser inte ut som huller om buller. Det ser ut bara som att här finns det något intressant.
Mm.
Det är ett bergsmassiv versus ett fält, ett skånskt rapsfält.
Ja, men jag förstår vad du menar. Alltså det är ju inte en oviktig fråga, om vi säger så.
Jag tänkte att den var oviktig, men...
Jag tycker inte man kan förringa den.
Nej.
För den har något. Jag blir påmind om i Cryptonomicon när de ska bilda den här uniten som ska jobba med att försöka knäcka tyskarnas krypto, och de döps till unit 2701, och någon bara nej, det är ett primtal, det kan den inte heta. Då fattar de direkt att det är vi som jobbar med krypto, den ska heta 2702. Och då säger någon, men tänk om man ser 2702 och tänker, aha, de har inte döpt den till 2701, för då skulle alla veta att det var ett primtal, alltså är det här krypto uniten. Ja, det finns många.
Ja,
det
finns fler.
Ja, eller hur? Men jag vill dröja mig kvar lite vid ditt streamande. Hur länge i stöten sitter du och surrar?
Alltså den längsta vi har kört tror jag var 15 timmar. Men nu, det här är torsdag kväll när vi spelar in det här. Det kommer att bli, jag skulle tippa att det blir en 16 timmar, kanske lite längre sittning i morgon fredag. För det är ett ganska långt spel, vi måste ta oss ganska långt i. Vad tänker du på?
Jag menar alltså så här, jag har märkt en grej med mig själv på sistone som är så här, men mitt jobb går ju till 90% ut på att gå runt och surra med folk liksom. Och jag upptäcker att så här, vissa dagar som denna exempelvis, just här och nu när jag sitter, så är jag så fasligt trött på att höra min egen röst. Alltså så här, inte nödvändigtvis trött i halsen eller att jag är så här, att jag har slut på ord, utan det är bara så här, ljudet av min egen röst. Jag har hört den här skiten mala nu sedan 8 i morse och nu är det 9 på kvällen, och jag har pratat nästan konstant, för jag har hängt med ungarna här på kvällen också och suttit och läst och så. Så att det var någonstans där när jag läste Godnattsaga som jag bara kände så här, fy fan vad trött jag är på den här skiten.
Och nu sätter du och spelar in en podd där du pratar lite mer.
Exakt, så jag ser fram emot att vi triggar outrot och jag får ha lite tyst. Nej, men förstår jag menar att så här...
Absolut.
Man måste vara så här skönt att vara någon sån här, vad ska man säga, en sån här person som verkligen gillar att vara i den form, sortens centrum. Att man aldrig tröttnar på sin egen röst.
Ja, alltså det jag tycker är liksom, man är ju helt slut i huvudet efter en sån där sittning. Det som är ganska skönt med streamande, tycker jag, när man gör det, är att det inte behöver vara så jäkla tajt. Alltså, dels så sitter man och spelar ett spel som man helt enkelt kan falla tillbaka på. Man kan hålla käften i 5 minuter för att man tittar på spelet eller fokuserar på spelet. Men framförallt att, vad heter det... Det behöver liksom inte vara ett konstant flyt eller ett konstant samtal eller så. Det är ganska befriande. Men man blir ju ändå... Alltså man är ju inte sig själv när man sitter liksom och folk tittar på. Och man sitter och pratar med dem och kommunicerar på någon slags konstig väg som inte är fullt naturlig. Där man bara ser vad folk skriver. Så att ja, man blir ju mör och man blir ju man blir lite trött på sig själv. Också för att man märker att man hamnar i en massa tråper som man låter återkomma för att det är bekvämt liksom, som man kanske egentligen inte tycker det är toppen hos sig själv.
Något jag har noterat när jag lyssnar på Petres spel är att du pratar så oerhört fort där.
Ja, gör jag.
Min arbetskompis Marcus, han berättade att efter att lyssna på Petres spel så var han tvungen att lyssna på Oddpod på 1,5 gånger hastigheten, för det lät som du var helt drogad annars.
Ja, jag tror att skillnaden i hastighet är några extra timmar förberedelse till Petres spel som inte görs till Oddpod.
Man får dra ut på orden här så man kan hitta på vad man ska säga härnäst.
Exakt.
Hörru du, förra gången så breakade vi ju nyheten att vi den 21 mars ska köra en liten live show, apropå att gilla att stå i centrum och så vidare.
Exakt, var trött på sin egen röst.
Och jag tänkte så här, vi har ju skapat ett Facebook-event och skrivit en tweet och länkar till där biljetterna släpps på vår sajt. Och biljetterna släpps torsdagen 19 december klockan 19. Och jag tänker så här, vi kommer ju inte vara ute och tjata så mycket om det, något mer. Utan det här kanske är sista gången vi säger det och sen får liksom life find a way lite grann. Men när man är intresserad att komma till landet i Stockholm för en skön liten Oddpod-kväll den 21 mars 2020, så släpps alltså biljetterna på torsdagen den 19 december klockan 19.
Och vad kostar de? Eller okej, ingen formalia.
De kostar 100 spänn. Och ja, det har vi fått kritik för att de borde ha varit dyrare. Men jag tänker att ja, det är tillgängligt med 100 spänn. Det kan nästan alla, om man vill gå, så kan nästan alla hitta en hundring.
Ja. Vad gör du om vi innan året är slut har sålt 16 biljetter?
Du menar, kommer vi nämna det igen då? Börja tjata?
Ja, jag är ju på riktigt så här lite nojig över att vi inte kommer sälja några biljetter. Några biljetter tror jag vi kommer sälja, men jag är på riktigt nojig över att det kommer liksom vara så här ganska svalt.
Ja, vi får se. Nej, ja, vi har ju aldrig... jag vet inte om vi har pratat, det var länge sedan vi nämnde det i alla fall. Men så här, jag får ju jätteofta frågan, så här, hur många är det som lyssnar på podden? Och vi har ju faktiskt aldrig mätt någonting. Vi har ju faktiskt ingen jävla aning.
Nej,
det är men någon jag slags, ska... Eftersom vi båda jobbar i liksom verksamheter där mycket mäts. Och liksom kvantitativ data är liksom ens... mått på framgång, så tänkte vi att låt oss aldrig låta det överskugga att vi har en kul stund tillsammans. Så vi vet ju faktiskt inte.
Jag ska dock erkänna en grej. Jag får ju också den här frågan med jämna mellanrum. Och jag tänker inte säga vem det här var, men när jag fick den här frågan av en annan mediamänniska i Stockholm, ingen liksom framför figur, ingen figur som hörs eller syns i något program, utan en annan person som jobbar med att skapa innehåll typ, så jag vet inte varför, men jag sa att vi har 200 000 lyssnare.
Ja. Ja, men lite vad fan.
Och det insåg jag, det visste jag ju innan jag sa det också, att det stämmer ju inte alls. Men jag vet inte, det bara, det slank ur mig.
Otroligt bra svar, det ska jag också börja använda. Framförallt kanske man kan landa, om vi klipper bort det jag sa nyss om att vi inte mäter, så kanske man kan landa lite feta deals med om man säger att det är 200 000. Ja, fy fan. Nej, men ja, vi får se vad som händer den där 21 mars. Vi har väl lite planering att göra, misstänker jag.
Ja, det, ja, jo.
Det är du som har jobbat med...
Du menar att vi inte bara kommer gå ut och köra riktigt?
Jag tänker att en som har producerat Breaking News kanske vet bäst i vad vi ska göra. Jag har ingen aning.
Risken är bara att förbereda det för mycket, så kommer jag börja prata väldigt fort. Så då blir det svårt att hänga med istället.
Det är en kort kväll, den här hundringen, om det inte var någonting.
Det är som så här, det här, jag gissar att du också har råkat ut för det här. När man ska intervjua någon person. Och så har man fått... Det värsta är när man liksom har fått så här 20-25 minuter med den personen man ska intervjua. För då är det så här, då vill man inte förbereda för mycket frågor. För då känns det som att man liksom hastar. Mm. Eller jag, för mig är det så här, om jag får 20 minuter, då förbereder jag mellan 10 och 15 frågor oftast. Det finns inget som är värre när man är 7 minuter in i en intervju och börjar känna att jag har inte så mycket mer att fråga nu.
Nej, fy fan.
Och den känslan i mars där, när vi sitter på scenen, och man liksom börjar känna att nu har vi betat av allting, och man är 22 minuter in sen vi liksom sa hej och välkomna. Det är ingen bra känsla.
Nej, verkligen. Ja, jag hade en sån, shit, det var svettigt ett tag. Sen blev det ändå ganska bra, för jag skulle träffa Iron and Wine, vad heter den? Sam Beam.
Samuel Beam.
Hade fått 10 minuter, eller om det var en kvart, typ så här. Och det här var ju precis, det var, han har väl släppt kanske sin, inte den första, den där EP:n som var så bra, kanske andra albumet eller någonting sånt. Jag hade ju lyssnat rätt mycket på det, men jag hade ganska dålig koll på honom. Jag hade liksom inte läst The Profiles riktigt så. Så jag hade väl så här ögnat igenom några intervjuer jag hittade på webben typ. Men det var lite så här, egentligen skulle det vara någon annan som skulle göra det här. Och kunde jag hoppa in? Ja, det kunde jag, men jag hade föreläsning innan, så att... Det var en halvtimme.
Stinker Sonic-intervju om det här.
Ja, det är 100%. Så jag i alla fall drar dit och tänker att man var fan 15 minuter med Sam Beam. Det ska man väl klara av. Ganska oförberedd, tänker jag. Och kommer dit. Kör igenom mina frågor. Vi ligger väl på 17 minuter någonting när jag går i mål. Jag tänker, det här är ju ganska soft, liksom. Mm. Så jag säger så här, oj, nu har vi dragit över tiden, sorry. Så här, det är väl dags att börja avrunda. Och han bara, men det är ingen som kommer efter dig och jag har inget att göra. Så att, jag pratar gärna lite till. Och då börjar man bli nervös. För då inser man att nu måste jag adlibba här.
Men i sådana situationer, jag har varit om lite liknande situationer. Men för mig är det alltid som att då finns det två vägar att gå. Det finns den riskabla vägen att försöka liksom fortsätta intervjun och ställa frågor om personen. Med risk då att man inte, att man liksom så här, rätt vad det är, inte bara så här, man stålar och inte kommer på någonting. Alltså man känner att jag har inget mer att fråga.
Ja.
Och då framstår som liksom en idiot som inte är särskilt intresserad. Alternativ två är ju att börja prata om helt andra saker. Och få den här intervjun till att glida över till att mer bli... någonting annat, så att säga.
Mm, precis, det var som hände. Vi satt och pratade om Gud i nästan en timme.
Ja. Exakt det hände med när jag intervjuade Soul of Jesus på... där hon spelade på Way Out West. Det var exakt samma situation. Du vet, då var det så här, hon skulle spela på kvällen. Jag skulle få snacka en kvart med henne. Och sen så, var det som att så här, sista frågan... det här var typ samtidigt som det var upplopp i London... Och då var så här, sista frågan handlade om... Ja, men det var någonting om europeisk publik. Och då... hade hon precis spelat i London. Och då frågade jag liksom bara så här, hur var det? Man läser ju liksom... Det skrivs ju hur mycket som helst om upploppen där nu. Hur var det liksom? Märktes av mycket där. Och då liksom så här, var det som att hela diskussionen... Eller hela liksom, intervjun förlängdes med en kvart 20 minuter och började handla liksom, dels om europeisk politik och sen amerikansk politik. Och hennes, då liksom, helt plötsligt kom hennes uppväxt in i en superkristen familj och massa grejer. Så att det var som att så här, helt omedvetet gled massa saker över till att bli någonting helt annat.
Men vi var ju så här, var det så för dig då? För att när jag sen skrev artikeln så... Jag använde ju ingenting från mina preppade frågor. Utan nästan det enda jag använde var om vårt samtal om Gud. Och om hur det är att växa upp och tro att basketplanen bara är en liten skorpa över ett brinnande helvete. Och sen inse att det inte är så.
Typ. Alltså så här, jag önskar att det var lika... Jag tror jag har nog den här intervjun kvar någonstans. Men vad heter, alltså, på ljudfil. Men det här var en sån här... du vet, i första, vad heter det, delen av Sonic, så fanns det ju de här superkorta 2000 tecken, 2500 tecken intervjuerna, för nu släpps det en ny skiva, ish. Det här var en sån. Så att det var väldigt så här, tydligt att så här, det skulle vara ganska... Jag slängde in några sådana grejer om London och hennes tankar om världsläget. Men det skulle ändå in vad som var grejer med nya skivan. Liksom.
Mm.
Men vi ska inte fastna i jättemycket gamla intervjuminnen. Men jag har en till som är också... kanske den jobbigaste intervjusituationen jag har varit i. Och det var... känner du till vad heter det digitala kortspelet Hearthstone?
Ja. Jag såg när ni streamade det här om dagen.
Ja, ah, okej. Det här var kanske 3-4 år sedan, så skulle Hearthstone släppa en ny expansion. Och jag skulle då intervjua han som är var game director för Hearthstone. Han heter Ben Brode. Och det var en sån här klassisk junket-intervju fast över telefon. De sitter och gör 20 stycken telefonintervjuer med europeiska journalister om den nya expansionen. Och man får vänta i en telefonkö liksom. Och precis då, 2 minuter innan intervjun ska komma igång, då kommer det liksom en sån här presspersonröst in och säger: Nu är de på sista frågan i intervjun innan din här... Så att nu sitter, alldeles strax kommer du få prata med Ben Brode. Och sen så visar det sig då att det är en till person med i den här intervjun. Jag ska nämna dessutom intervjua, jag kommer inte ens ihåg vad han hette. Han var alltså ansvarig för designen, den grafiska designen på korten i den här nya expansionen. Och jag vet, jag har ju liksom så här förberett en intervju med Ben Brode om de nya mekanikerna och liksom så här hur de har tänkt med liksom valen i den här expansionen. Så att under intervjun, varje gång jag ställer en fråga till Ben Brode, så går all tankeverksamhet går åt till att försöka formulera en fråga till den andra killen, så att det här känns som en intervju som faktiskt är riktad mot båda. Och det blev ju liksom så här, det var ju så dåliga liksom frågor till honom, vilket också ledde till att så här, i slutändan så blev det bara 3 frågor till den personen. För att jag insåg liksom halvvägs in i intervjun att så här, det blir inget bra. Jag fokar på Ben och sen så använder jag det liksom. Och då var det som att så här, när jag ställde sista frågan, så var det som att Ben Brode och skrattade och bara: ja, det var ju synd att det inte var så många frågor till Martin, eller vad fan han hette. För den här är ju omöjlig för honom att svara på. Ha, 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 ha. Och skrattade så här. Så det var liksom så konstig stämning. Jag märkte att i rummet de satt i, så fanns det en stämning av att så här, nu får du svara på allt. Det var inget kul.
Nej, precis. För man vill också inte verka... Ja, precis. Man vill ändå verka intresserad. Man behöver inte verka smart, men man vill verka intresserad.
Ja, och man liksom går in i intervjun och har en tanke om att så, det här vill jag ta reda på, och sen ska inslaget handla om det här, så att säga.
Man kan också vara som den kinesiska journalisten på snooker-VM 2009, när John Higgins hade vunnit sin semifinal. Och John Higgins sitter på presskonferens efteråt och tar en massa frågor, och sen så räcker den kinesiska journalisten upp handen, får frågan och ställer frågan: Can you read others' minds?
Var det en riktig fråga, eller var det någon slags... Var det kinesiska Borat eller någonting?
Nej, alltså... John Higgins då, extremt professionell fråga är: You mean if I can anticipate what their next move is gonna be and plan ahead? Typ så här: yes, svarar de. Men när den kommer från ingenstans: Can you read others' minds? Ja, mycket bra.
Ja.
Shit, vad mycket mediepodd det blev här plötsligt.
Ja, jag vet inte om jag gillar det riktigt, men nu blev det så.
Och du, vi pratade kortspel. Jag fick ett sms från dig för ett par dagar sedan, där du skrev så här: jag är sugen på att börja spela Magic the Gathering. Vad betyder det? Väldigt existentiell fråga. Sen kommer en mer konkret fråga: om jag fixar ett gäng kort, vill du testa att spela med mig någon gång då? Då skriver jag gärna. Då skriver du kul, och sen kom det direkt ett foto på där du har köpt Magic the Gathering-kort.
Mm. Och du är chockad över det här?
Nej, alltså jag tycker, det låter jättekul. Jag är all for. Jag bara undrar, vad är det som händer? Varför nu?
Jag tänker så här. Antingen ska man börja med någonting väldigt, väldigt tidigt. Eller så ska man börja med någonting väldigt, väldigt sent. och i fallet Magic the Gathering så känns det som att man är sist på tåget. Det är liksom så här, efter dig och mig nu, om vi nu kliver på, så är det inte många nya passagerare som kommer kliva på. det är final call, lite grann. Då menar jag inte att Magic the Gathering skulle vara dött på något sätt, utan snarare att det liksom, det känns som att förutom då unga spelare som ännu inte har upptäckt det, så har man liksom ackumulerat den delen av den potentiella målgruppen som finns. Eftersom att Magic the Gathering då har funnits sen tidigt mitten av 90-talet liksom. Och jag vet inte varför riktigt. Det var, jag liksom snubblade över någonting på internet, gissar jag, om någon Magic-kort, och så jag hade liksom ett gäng Magic-kort när jag var 10, minns jag. Och jag och en kompis fick några kort av hans storebror, som ju spelade på riktigt då. Men vi fattade ju inte, dels så var vi ju kassa på engelska, men sen, och så fattade vi ju inte hur reglerna och sånt där var. Det vi fattade var liksom att det fanns gubbar som hade attack och som hade skydd. Det var liksom det vi kunde klura ut. Så det vi gjorde i princip, det var ju som att, du vet, lägga ett kort mot varandra, och sen den som hade vunnit flest strider när det var slut hade vunnit, så att säga. Så det var liksom så här, sen var det som att genom resten av mitt liv så har liksom vetat att Magic finns, och vetat att det har varit ett komplext spel, vetat att det så här potentiellt sett kan kosta väldigt mycket pengar om man vill spela seriöst. Och sen så känner jag att jag så här, när jag då började läsa om Magic the Gathering och tänka på att så här, just det där finns, så slog det mig också så här att det där är också ett bra sätt att faktiskt umgås med människor. För jag har känt ganska mycket de senaste åren i mitt liv att jag inte umgås så mycket med människor. När man umgås är det mest, då går man och ska ta en öl och så. Det är liksom inte så här, det är saker som lätt går att skjuta upp. Om man istället får en hobby eller någonting att bygga umgänget kring, så tror jag att det kan bli dels mer kontinuerligt, men också att man har någonting som man kan dela på ett ganska kul sätt liksom. Förstår du hur jag tänker när jag säger de här sakerna?
Jag håller med. Jättemånga av mina kvalitativa umgänges... Mitt kvalitativa umgänge har liksom kretsat kring... Eller, nu låter det som jag gör hela tiden. Men alltså så här, brädspelskvällar liksom. Olika former av brädspel. Och det är ju liksom helt ombord för. Jag menar, en runda Terraforming Mars eller någonting sånt. Fantastiskt kul. Jag har bara liksom aldrig haft Magic the Gathering på någon slags radar... förmodligen för att det är så gammalt att man liksom inte ens tänker på att det finns längre på något vis. Jag ser en farhåga i det här.
Vad är det då?
Och det är ju att liksom det är ju eBay, tänker jag.
Just det, du menar att det här är potentiellt sett ett svart hål inuti ett svart hål du redan har sugits in i, så att säga.
Ja, exakt. Jag känner mig själv lite för väl för att tänka att om det här är kul, om jag fastnar och om det här blir liksom en grej, då kommer man ju börja tänka på det, man kommer börja kolla massa YouTubes, man kommer liksom dyka ner i det här, och sen sitter man där och budar med några glas vin innanför kragen och liksom... Ja, det finns en risk. Men å andra sidan, man lever bara en gång. Så att...
Ja, så känner jag. Jag känner att det finns sämre saker att slösa pengar på än liksom Magic-kort. Men, och det kan ju vara liksom en pensionsplan att investera i dyra Magic-kort. Men, jag tänker liksom att så här, det är så, för mig, när jag börjar läsa på lite grann, är ju också att det är väldigt tydligt med hur man vill spela och vad man vill spela lite grann. Alltså det finns ju... över 18 000 tryckta Magic-kort. Så att gå in för att ha någon slags idé om att man ska samla alla känns ju så här som ett livsprojekt snarare i så fall. Och i princip omöjligt, för att vissa av korten är så ofantligt dyra. Så att jag tror liksom inte samlandet blir grejen, utan så här, antingen så lägger man sig på en nivå där man köper lite skitkort och sätter ihop en lek som man spelar med sina kompisar med, eller så och eller kanske man ska säga, så köper man lite dyrare kort och kan besöka lite spelbutiker och sånt som har spelkvällar och spela lite där också och kanske känna lite vad ska man säga, ja, men lite av tävlingsmomentet i det, eller lite av att göra det på lite mer allvar så att säga. För jag märkte ju direkt när jag gick och liksom rådfrågade en butik i Stockholm om vad man skulle köpa och sånt där, så sa ju expediten då, och det här verifierade lite grejer jag hade läst på internet också, att visst, du kan köpa de här liksom färdiga lekarna som kostar en hundring styck och spela med dem hemma vid köksbordet med en kompis och möta varandra, ni kommer ha supertrevligt. Men om du kommer hit eller beger dig till något annat Magic event eller spelar mot andra spelare, så du kommer inte ha kul. Du kommer bara få storstryk och inte kunna göra någonting med de här korten. Och sen då så visade han de här färdiga lekarna som jag faktiskt köpte, som jag skickade bild på till dig, som ju var 3 gånger så dyra. Och så sa han liksom att de här kan du göra samma sak med. Du kan spela hemma vid köksbordet med dina kompisar, men de har även fördelen då att du kan, om du byter ut lite kort eller uppgraderar leken, så blir den en riktigt, riktigt stark lek att kunna spela med på allvar sen också.
Mm.
Jag tänker så här, då har jag lämnat båda dörrarna öppna lite grann.
Och beroende på vem man tycker bäst om, dig eller mig, så kan man ju mejla oss tips om vilka kort som finns där ute i sjön som vi bör försöka fiska upp.
Ja, men vi kan ses och testa någon gång, och sen tycker vi att det är kul, då tänker jag i alla fall hoppa ner i det svarta hålet, tänker jag.
Mm. Kul. Det låter som en värdig liksom, ja, värdig slutstation. Ja. Jag tänkte på en grej. The Irishman på Netflix. 3 timmar, 45 minuter. Någon slags maffiadrama. Jag har inte sett den ännu. Har du sett den?
Jag har inte hunnit se den. Jag har sett den här scenen som har postats lite på sociala medier, som är så oerhört dåligt koreograferad, när Robert De Niro spöar någon butiksinnehavare. Och glasrutorna på den här butiken går sönder bara nudda vid dörren. Och den här... Det är som att den här personen, som att Robert De Niro är så gammal och skruttig, så får den här personen som blir misshandlad mer eller mindre liksom luta sig fram så att Robert De Niro ska nå och sparka honom i ansiktet. Det ser lite fånigt ut.
Men för jag tänkte på, när jag såg det, alltså trailern, eller den här vidriga autoplayande jävla, vad kallar de den, Hero Banner eller någonting sånt som Netflix kör, som man inte kan liksom bläddra utan att det liksom blir någon slags THX explosion. Men sen när jag var tonåring, så var liksom 70-talets filmer någon slags ideal, för det var så här, Taxi Driver, Gudfadern, Apocalypse Now, det var liksom riktig film på något vis. Man såg ju det avspeglas en del i hur så här, Quentin Tarantino producerade sin film, och ja, men det fanns liksom en vurm för de här riktiga filmerna från 70-talet på något vis. Och samma sak såg man ju musiken då, att det var mycket 70-tal, det var mycket utsvängda brallor och liksom hammondriffande och så. Och jag tänkte att det där idealet skulle förskjutas i och med att tiden gick lite grann. Att så här, filmer från sent 90- och tidigt 00-tal skulle vara det som var äkta nu, om du förstår vad jag menar. Men med filmer som så här Joker och The Irishman, då känner jag ju att det är fortfarande Taxi Driver och Gudfadern och Apocalypse Now som är inspirationen.
Jag tänker att Irishman blir ju speciell i och med att den även är gjord, och huvudrollerna innehas av samma gubbar som var de där 70-talsfilmerna. Alltså, jag tänker lite grann att Irishman på ett sätt är ju Rolling Stones i det här fallet.
Ja.
Förstår jag, det är inte någonting som har inspirerats av 70-talet, utan det är 70-talet som still on tour, så att säga.
Ja.
Bara att numera får skådespelarna som de här möter luta sig fram så att de kan nå och sparka dem i ansiktet. Det är motsvarigheten till att de rullar ut syrgas till Keith Richards på scenen, så att säga.
Ja.
Men jag förstår vad du menar. Alltså, så här, det jag tänker, du kanske, det som också är även på något sätt att de där 70-talsfilmerna är lite en guldstandard som inte har förnyats lite grann.
Mm.
Men jag tror också att det kanske är halvvägs sant. I det att De är guldstandarden för en viss typ av film. Och det är den amerikanska kvalitetsfilmen. Om du förstår vad jag menar då. För jag tänker att det finns väldigt mycket liksom modern film som gör väldigt mycket nytt och intressant. Som kanske inte är då amerikansk... Det finns intressant amerikansk independent film också. Men som inte är liksom amerikansk... halvdyr film, utan alltså europeisk och asiatisk film som liksom har sneglat på helt andra saker och är helt nya grejer, som väl liksom kanske är det i filmkretsar som är någon, det är lite fräschare, om du förstår vad jag far efter på något vis. Och jag tror att en del av det handlar om att det segmentet som Taxi Driver och Gudfadern representerade, det finns inte kvar. Och med det menar jag Hollywoodfilmer som var ganska dyra men ändå var drama, så att säga.
Mm.
För det är liksom inte så här, det är ingen som vågar satsa på det idag. Vad tror du om den taken? Alltså, mellanskiktet är utsuddat i Hollywood på ett sätt. Antingen så sticker man till... Har man ett underbolag som gör independent-filmer som man sticker till 10 miljoner dollar för att göra en film. Eller så går man all in på en Avengers med flera miljarder i budget. Man satsar inte 100 miljoner på ett drama, liksom.
Nej, precis. Precis.
Om man inte heter Martin Scorsese, typ, då kan man få det.
Men det finns ju också någonting i, jag tänker i uttrycket och bildspråket och hela den grejen som fortfarande är någon slags, alltså ideal.
Alltså
en film som Driver må vara så här 80-tals inspirerad i någon slags synthwave soundtrack och så vidare, men det är ju ändå en 70-tals film. Mångt och mycket.
Ja, där skulle jag säga att det ändå är en 80-talsfilm. För jag skulle säga att den ser mer ut som en Michael Mann-film än en liksom 70-tals Hollywood-film.
Ja,
Vad heter den? Jag ringde, jag googlar här. Men James Caan av Michael Mann. Thief från 1981. Det känns ju som väldigt mycket en... När Nicholas Winding Refn gjorde Drive så tror jag att Thief definitivt diskuterades och tittades på on set. Men så, ja, jag förstår vad du menar. Men det är väl också det där med att alltså, de där filmerna du nämner kallas ju, ses ju som det som är liksom Hollywoods guldålder. The New Hollywood och allt det där. Och det gör väl och det är samma sak som att alla nya tv-dramer får förhålla sig till Sopranos, typ. Det ses som liksom en patient zero för någonting som är en kvalitetsmärkning, och därför så blir det att betyda någonting annat än vad det egentligen betyder, kanske.
Jag är ute och fiska lite efter det här. Det är ju liksom att jag är lite sugen på att uppvärdera då de här bortglömda filmerna. Och det här var alltså ett tag så var jag inne på att jag skulle föreslå en fast Oddpod punkt framöver som skulle gå ut på det. Men sen landade jag i att det är nog en jättedålig idé, och det här är inte jag har en bit fram till poängen här, men jag kanske kan dra tanken.
Kör.
Jag följer, alltså i poddar så hör man om folk som så här har som projekt att läsa de 200 viktigaste böckerna som har skrivits från liksom de gamla grekerna och framåt. Tony Ernst har haft som projekt under 2019 att se 365 filmer som inte är engelskspråkiga, och hans Insta gör en så här, jag blir bara stressad av liksom alla screenshots han lägger upp, få så här coola japanska rullar och sånt. För jag känner så här att jag har svårt att matcha den formen av liksom koll. Alltså jag kanske befinner mig några pinnhål ner på den liksom kulturella stegen så där. Men jag har ändå sökt lite efter att fan vad kul det skulle vara att ha ett sånt projekt att liksom gå igenom massa. Men jag har inte riktigt kunnat formulera vad förrän jag hittade en dump av DVDs. från det
som fysiska DVDs. Alltså.
Ja, exakt. Från det som borde vara.
Liksom. Är vi i grovsopen?
Ja, det är
det. Ja. Jag anade det. Så fort så när jag hittade en dump så anade jag oråd.
Den här dumpen bor numera hemma hos mig. Jag är rätt sugen på att ta med handen, för det är liksom, det är under de här åren som i princip är bortraderade ur filmhistorien. Alltså någonstans mellan 99 till 2009. Det decenniet.
Ja, det är ett rövigt decennium i ja. Filmmässigt.
Så jag tänker på... Jag höll nu upp omslag nummer ett som var Gone in 60 Seconds. Hur bra eller hur dålig är egentligen Gone in 60 Seconds?
Och vi ska säga då, alltså Gone in 60 Seconds, den med Nicolas Cage och Angelina Jolie, inte liksom den kräddiga 60-tals bilfilmen som Quentin Tarantino hyllar och sånt där, utan...
Spänn fast dig. När det gäller att stjäla lyxbilar är Randall Memphis Raines en klass för sig. glad gubbe av Nöjesguiden. Blood Diamond.
Ja, men då är det nästan lite senare. När är vi då? 2012?
2006.
Ja, det är så tidigt. Okay. Mm.
Blood Diamond. Jag kommer ihåg den vakt.
det var inte vad som stod på det för det omslaget.
Spännande, chockerande. Citat, väldigt bra, säger TV4 Nyhetsmorgon.
Ja.
Den här gamla gåingen. A Love Song for Bobby Long.
Med John Travolta.
Travolta gör sin bästa roll sen Pulp Fiction, meddelar vinyl 107. Citerat på omslaget. Och sen Exit Wounds med Steven Seagal och ja. DMX. Där det står... från, citat från en recension. DMX lyckas vara både självironisk och jävligt cool. Jag känner ju någonting för de här filmerna. Jag känner ju att det här, det kanske är det här som är grejen. Det här är ju liksom, de här dumpas nu bara.
Ja.
Så jag har inte kommit till slutet av min tankebana ännu. Jag grabbade ungefär 40 såna här titlar. Tänkte att jag skulle ropa hem en DVD-spelare på Tradera typ för ett par hundringar. Ja. Eller gå bort till myrorna. För jag vill inte kolla på den genom någon så här PS4 eller någonting. Utan jag vill ha en sån clean, slick, liten kromfärgad DVD-spelare.
Du vill behöva gå in i menyn på ja. När filmen startar och välja Play Movie.
Exakt, exakt. Mm. Men, sen kom jag på...
Det slår mig nu, alltså om vi har en lyssnare som är under, som är i 16-årsåldern, den fattar ju inte vad man menar när man säger att det finns en meny där man väljer Play Movie när man stoppar in en DVD-film.
Och att man, innan man får komma till den menyn så måste man sitta igenom typ 4 stycken trailers och FBI-varningar om att kopiera som inte går att klicka sig förbi.
Och att DVD-skivan har såna features som chapter selection, där man kan välja vilken del i filmen man vill hoppa in i. Vilket bara är intressant för någon som tidigare har behövt spola till partiet i filmen den har velat se. Men det här kan ju man hoppa direkt dit. Ja.
Och grejen är så här att varför den här idén var så tilltalande, det är för att det är en outtömlig källa. Och man kan bara åka ut till en loppis och plocka på sig 40 till och betala 5 spänn styck för dem. Liksom. Det finns inget slut på den här. Jag kan, alltså, min DVD-samling kan bli nästan komplett för åren 99 till 2009. Så långt
var jag. Hör du, jag kan säga så här, du kan komma hit och ta med en hundring så åker du inte hem tomhänt. Vi löser det.
Så långt. Peppen enorm. Jag kände att man hade en egen grej lite grann. Sen.
Med nytt klipp i steget gick du gatan ner, men sen.
Sen tydlar ju på lätten ner. Att de här filmerna. Det är ju liksom sånt som används som så här backfill när streamingtjänster ska lanseras och säga att de har 5000 filmer tillgängliga. Det är liksom filmerna som aldrig dyker upp i någon rekommendation, som aldrig tipsas om på första sidan, som bara finns där som ett alternativ om man söker på något liknande ord efter en ny film som de inte har. Då kommer de här upp som rekommendation istället.
precis på samma sätt som du plockade de här 40 DVD-skivorna i bulk ur grovsoprummet, har streamingtjänsten köpt in de här filmerna. Det var en exakt likadan hög av licenser de har fått.
Så nu vet jag inte om det är kul längre. Jag tappade peppen när jag insåg det. Att just det här är ju förmodligen tillgängligt för alla hela tiden. Bara det att vi vet inte om det. För att de
fast skäms. Jag tycker snarare att det här är... Alltså, det gör det snarare ännu bättre skulle jag säga. För att det du gör nu är ju att... I praktiken så är det ju att du kringgår algoritmen. Du gör det alla de här streamingtjänsterna inte vill att du ska göra. Alltså helt enkelt... Titta på filmerna som aldrig rekommenderas. Titta på filmerna som aldrig kommer få en sån automatspelande trailer när du öppnar startsidan. Du är liksom så här, du är i streamingtjänsternas bakvatten och fiskar helt enkelt.
Mm. Mm.
Och det kommer ju vara liksom mycket, mycket dåligt där. Men kanske en och annan pärla. För det, alltså så här, jag lovar dig att om du samlar på dig fler sådana här, jag kommer ha sett 95% av dem du visar upp. Och enda anledningen till det är att alla de där filmerna du nyss visade upp, de kom i exakt samma veva som det här med bredband började bli en grej.
Ja.
Och ADSL. Och vilket då även innebar att de kom när det började bli möjligt att ladda ner film. Och när man helt plötsligt då kunde ladda ner film, då laddade jag ner alla filmer som gick att ladda ner. Liksom, hade man växt upp i ett hem där det fanns ettan, tvåan, fyran och det gick tre långfilmer max i veckan av pisskvalitet. Två tjeckiska på SVT och sen möjligtvis att TV4 körde någon skön romantisk komedi på lördagskvällen. Så var man ju liksom svältfödd på amerikanska dussinfilmer. Liksom.
Mm. Vi hade ju en gemensam bekant, Stefan Holmqvist. Han... brukade ju söka på året.avi, alltså 2005.avi, och så laddade han ner allt. Så laddade han ner allt som kom. Så att han såg ju verkligen alla filmer som rippades.
Ja. Kasta ett vitt nät, så att säga.
Ja. Också en strategi. Men den här är ju ändå lite mer selektiv, för jag är ändå liksom... Jag är ändå utlämnad till sånt som folk har haft och dumpat. Sen gick jag in på Tradera och tittade. Och där kanske jag inte riktigt är lika selektiv. Alltså jag är inte lika utlämnad till slumpen längre. Utan där fanns ju allt.
Ja.
Men skitsamma. Jag tänker att...
Men jag tänker att även ifall du börjar göra det här med Tradera, så är det är ju köpa i bulk som gäller. Det är det som på något sätt är grejen med det är lotteriet som det är liksom som precis som att jag vill köpa, att vi ska börja köpa Magic-kort, du vill börja köpa DVD-filmer i bulk och sen öppna upp och se vad man får. Och jag gissar att det kommer bli exakt som med liksom alla som håller på och åker runt på och kollar olika vinylbackar över landet vet ju att det finns ju vissa grejer som liksom återkommer bara om och om igen för att det har stått i varenda DVD-back i varje hem liksom. Jag gissar att det kommer bli exakt samma sak med de här DVD-filmerna. Vissa titlar kommer liksom bara återkomma in absurdum för att alla någon gång köpte dem och ingen vill ha dem kvar.
Bourne-rullarna kan man tänka sig återkommer.
Säkert. Jag tror det är inte sista gången du ser Gone in 60 seconds. men vad landar det då? Kommer du titta på de här? Eller?
Ja, men det tror jag. Jag måste bara fixa en DVD. Om det är någon som lyssnar som har en gammal DVD-spelare stående så, och vill ha ett par hunker för den, så går det bra att mejla.
Men du, jag vet att det finns på Myrorna.
Ja, det gör det såklart. Men jag är sugen. Jag är sugen. Jag tänker att så här, det finns ju, min tjej föreslog att det här är liksom idealet att ha på landet. Att det är en sån grej, man kan komma ner till en välfylld DVD-hylla på landet och det är där man ser de här filmerna. Men jag är inte säker på att det är så, därför att jag drog ju en fiber på landet i år. Så att jag, nu kan man ju ändå surfa på the sine waves. Där. Men, ja,
då blir det ju återigen de autorullande trailerna som dikterar villkoren för ditt filmtittande.
Precis. Ja, jag får se hur jag får uppdatera nästa gång om Exit Wounds, om DMX, både var självironisk och jävligt cool.
Men också en fråga till, är det liksom, kör du bara de av de här filmerna du inte har sett förut, eller är det även en trip down memory lane med filmer som du faktiskt såg när det begav sig?
Alltså alla de här jag visar upp nu har jag ju sett, tror jag. Osäker just på Exit Wound, men alltså Love Song for Bobby Long och Blood Diamond och Gone in 60 Seconds, och sen ligger True Romance här, och alla de här har jag ju sett liksom. Men det här är väl någon slags, det är absolut inte en nostalgiövning, utan det handlar ju snarare om att försöka uppvärdera dumpen.
Det absolut värsta som skulle kunna bli resultatet av det här experimentet, det är att du kommer fram till att Taxi Driver, Gudfadern och Apocalypse Now, det är de oslagbara klassikerna som alla filmer borde sträva efter att vara.
Ja, det är väl inte otänkbart, så att säga. Men du tror inte på det som ett oddpod, en oddpod-punkt att se om lite av filmerna från den här eran och försöka klura ut varför det inte är de som man inspireras av idag?
Jag gör det jättegärna. Ska vi göra så här? Vi kan göra det här lite grann gemensamt. Alltså, du säger när du ser en, ploppar i en film, så kan jag se till att se den också. Och sen om vi hittar något intressant att snacka om, antingen efter någon av dem eller efter ett gäng av dem, så snackar vi om det. För jag vill inte hamna i en situation där vi är tillbaka i våra filmcirklar som ganska ofta efter några filmer började gå ganska mycket på tomgång.
Nej, verkligen. B-filmcirkeln, det var några av de roligaste filmer jag har sett på uppdrag av Oddpod, men det var också de svåraste att fylla innehåll med, för att
ja,
det var liksom, det var lite samma. Ja.
Men så att vi kan väl låta det här filmprojektet snarare bli ett skuggprojekt, så att säga, som ibland blöder över in i podden.
Men nu väntar lite jul och sånt. Kanske med lite sköna rullar, vi får se. Men vi är väl tillbaka i... det blir väl ett riktigt myspysavsnitt i mellandagarna, känner jag. Det har vi traditionellt sett.
Det blir verkligen
haft. Jag tror att det finns ett riktigt bra Patreon-ämne. Ett ämne som en Patreon har gett oss. Vi har ju sagt att det ska vara program, att man får önska en programpunkt. Men jag tror att det är någon som har kommit med en så grym grej att det håller för ett helt myspysavsnitt faktiskt. Säg inte mer än så, utan bara låter den hänga där i luften.
Resten får bli en försenad julklapp helt enkelt.
Mm.
När blir det här? Dagvill. Det kommer alltså vara då den 27 december blir det. Så är det. Härligt. Det blir också då sista avsnittet på 10-talet, slår det mig. Jag gillar att vi inte gör någon stor grej av det överhuvudtaget.
Nej. Jag tycker det är... Vi är postlistor.
Exakt. Om 2 veckor alltså, så kör vi ett mysigt mellandagsavsnitt. Vi hörs då, så får alla ta hand om sig.
Ja, god jul.
God jul.
Tja.